Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Islossning. Hockeysnack från Norran med Adam Savonen och Arvid Marklund.
Välkommen ska ni vara till den sjunde delen av islossning, och med oss idag har vi ingen mindre än Melker Karlsson. Välkommen hit.
Tack så.
Och vapendragare i vanlig ordning också, Arvid Marklund.
Jajamensan, jag är också här. Känns kul att Melker är här. Vi har inte sett han på is ett tag, så får vi kolla lite läget med han här idag. Så det känns kul att du är här, Melker.
Tack, tack.
Vi börjar med lite faktakoll. Fullständigt namn.
Melker Karlsson, eller Bengt Melker Harry Karlsson. Kom från Lycksele. Flyttade hit när jag var 15 till Skellefteå. Spelade junioråren. Skellefteå hela tiden. En sväng över. Träffade min fru här i stan. Vi har tre barn. Tre barn på 4 år. Så att, det har gått fort där. Och nu är jag där jag är.
Då är du där du är. Jag fortsätter med lite fler frågor då. Har du intressen utanför isen?
Ja, men det är många. Jag gillar sport överlag. Kollar på alla sporter. Gillar att fiska. Ute mycket med båten. Och nu med grabben blir det mycket. Vi far ut. Så att, ja, det är väl det.
Vad har du för PB då? Har du någon största gädda eller någonting?
Fick en gädda på 8,2.
Oj.
Så det är väl mitt PB.
Det är bra.
Sen har jag haft på en större i sommaren, tror jag.
Man vill över 10.
Ja, man vill dit.
Ja, men då har du något att sikta på. Och har du för favoritmusik?
Oj, det har varit mycket country. Vi flyttade, vi var på någon, och såg någon konsert där. Så att, det blir mycket country nu.
Har du någon favoritmat?
Enkel mat, köttbullar, alltså korv med makaroner. Liksom. Ja. Det äter vi 5 gånger i veckan. Det går alltid ner.
Funkar för vuxna och barn, helt
absolut,
enkelt.
Absolut.
Avslutningsvis, skostorlek?
42,5.
Tack.
42,5, mycket fakta där. Vi ska börja bara lite grann och titta tillbaka på senaste året. Vad är din reflektion av säsong 21-22 för Melker Karlsson?
Men överlag tycker jag var en ganska bra säsong för alla i hela laget, och jag tyckte den vart kortare än vad vi trodde och vad många hoppades på. Så att just när vi hade Färjestad där i kvarten, att vi förlorade första och andra, tror jag, annars hade vi kunnat gå och vinna, tror jag. Och för min egen del så tycker jag, ja, det gick som vanligt, vi krigar på och ja, halva mitt poängsnitt som jag alltid har gjort. Liksom. Jag gör ju inte jättemycket poäng och så här som alla andra kollar på kanske. Men jag tycker jag fick spela mycket, mycket boxplay som jag tycker jag gjorde ganska bra. Och kunde väl ha varit bättre i slutspelet om vi ska ha vunnit de matcherna.
Det är väl också lite den analysen många har haft. Och vi pratade med Erik Forssell att, liksom, att ni som lag kanske inte riktigt, även om ni liksom mötte ett bra färg, så kanske inte fick det där lyftet riktigt som man kanske behöver för att vinna ett SM-guld till exempel.
Ja, absolut. Jag tror det var ett antal som underpresterade kanske som gjorde att vi inte gjorde något mål extra där så vi kunde vinna någon match.
Du har ju digen erfarenhet och var med också om de där numera superklassiska åren 13-14 och vann 2 SM-guld. Vad ser du någon skillnad på förra årets lag och struktur kontra då?
Ja, men alltså, vi var ju grymt sammansvetsade när vi vann de där åren. Både från ungdomsåren så hade många som hade tagit stegen upp. Sen hade vi spelare som hade varit med ett tag. Det var väl det som kanske skilde från fjol, att det var många nya. Även fast jag tyckte att vi kom ihop bra som grupp, men det gör mycket att spela ihop ett tag och ja, man får bilda lite band som är lite större.
Men också det som har lyft fram till årets säsong, nu är ju inte du med, men det att vissa har återvänt som har varit viktiga för klubben under lång tid, sånt som, ja, men Per Lindholm, Arvid Lundberg, Andreas Wingel, plus att nu har många av de här spelarna som har varit kvar var i AIK ganska många år, sådana som Hugg, Jonathan Jonsson, som fått växa in. Det känns som att det är de snackar som fördelar den här säsongen, att man har en solid kärna.
Ja, men det håller jag med om, och det är väl kanske en del av Fores plan till slut, att är man många som har spelat ihop länge, så då vinner man till slut. Så att dagens trupp tycker jag ser intressant ut, absolut, och får de ihop så kan man gå långt.
Men den stora frågan är lite grann, det har inte varit något så här officiellt att du har lagt skridskorna på hyllan, så att den stora frågan är, hur ligger du i tankegångarna kring det? Kan man kategorisera dig som hockeypensionär, eller kan det vara så att det kan hända någonting?
Ja, men jag vill fundera hela sommaren egentligen på vad jag vill, och jag vill landa i att jag vill egentligen, alltså jag vill ju sluta, men det är svårt att säga det rakt ut, så att inte hockeypensionär än, men det kan mycket väl bli så.
Vad är det som gör att du vill sluta? Kan du utveckla det lite grann?
Nej, men det är väl, alltså man har haft många skador. Och när man har skador så att man inte kan prestera på det man vill, liksom, då tycker jag att motivationen går neråt. Och det har väl gjort det kanske två senaste åren, så att Och då känner jag, har jag inte motivation, då blir jag inte bättre, och jag måste vara bättre om jag ska kunna spela här idag. Mm.
Men är det liksom, jag vet, jag pratade med tidigare i sommar, och du har gått och tänkt på det här länge, liksom, är det, finns det fortfarande liksom ett hopp om att liksom kroppen ska bli bättre, eller du får förklara lite. Ja.
Nej, det gör det väl inte, liksom, inte bättre, men jag vill inte att den ska bli sämre. Mm. Sen jag ska ha min vardagliga, liksom, lek med barnen och kunna spela paddel. För det värderar jag stort i livet att kunna göra efter.
Vad är det för problem, om du vill, kan du berätta lite?
Ja, men det är väl ryggen framförallt som jag har haft problem med. Det har jag haft problem med ända sedan jag åkte över till USA egentligen. Att man har fått tag i en sång i taget, liksom, och utvärdera efter varje. Så att, det har inte alls varit roligt. Och det har man alltid haft i baktanken att jag vill att ryggen ska vara bra när jag slutar, så att där är jag.
Och idag är ni inte alls bra, eller?
Den är bra, liksom. Jag kan göra allt jag vill. Ja. Jag vill inte att det ska bli sämre. Nej.
Är det någon enskild smäll som ligger till grund, eller är det liksom bara att det är väldigt hårt slitage att spela hockey som ligger till grund?
Nej, men det är väl i grund och botten diskbråck som man har haft. Och jag har aldrig opererat, liksom. Det har väl blivit mer sprutor och man har fått tagit en spruta per år eller något där för att liksom kunna spela på en hög nivå. Mm.
På de senaste, vad skulle du säga att du kunnat, vilken typ av procent av din kapacitet att du kunnat prestera på, känner du själv?
Nej, men det är egentligen 100 skulle jag ändå tycka. Det har inte hindrat mig så, utan men det är väl mer att man inte kan träna som man vill på sommaren och kunna bygga upp när fysiken kanske vill ha, och det gör att man går ner så. Mm.
Men idag, har du någon kontakt till exempel med Erik Forsell, eller liksom, är det liksom bara nu att du bara väntar på att liksom ta ett definitivt beslut, eller?
Nej, men vi hörs väl då och då. Så är det, och men jag har ju sagt liksom att jag hör av mig ifall jag blir riktigt sugen. Då får vi se vart ni står och vart jag står. Men mest troligt så är väl karriären över. Alltså, men jag kan inte säga än, inte riktigt än.
Man vill, jag förstår dig. Ja. Du känner kanske själv att den är nog, men man vill, alltså, innan man säger definitivt så ska man vara 100, 100, 100, liksom. Ja. Men hur känns det då om hockeykarriären är över? Förstår du, det är ändå något som du har levt med hela livet, liksom, är det tungt liksom på ett emotionellt plan?
Nej, inte än i alla fall, tycker jag väl inte att det blir, utan jag har ju 3 barn hemma liksom som behöver mig där också, så att inte än, liksom. Jag trivs med om jag skulle sluta också. Jag tycker jag har gjort en ganska bra resa och fått vara med om mycket och vunnit, och så att jag kan inte alls klaga på det.
Annars, just det här att sluta är ju ett extremt stort beslut, och det är inte helt ovanligt att det är ångestladdat också, framförallt när man har haft en hockeykarriär som innebär att du verkligen är i rampljuset att kliva ut därifrån. är i slutändan, det är en väldigt speciell situation. Jag vet, jag såg en dokumentär för ett antal år sedan med folk som slutade, som berättade hur jobbigt det var liksom att sluta. Helt plötsligt så var man över 30 år och sen var karriären över. Att det blir en enorm tomhet där i och med att man har varit så dedikerad och levt så mycket för det.
Absolut, men sen även har jag sett fram emot liksom ett annat liv också, utöver hockeyn, där man kan ta ett jobb som man brinner för också, och gå vidare den vägen. Och speciellt att Denise, min fru, har ju fått vara hemma liksom i många år nu, och känner att hon också kanske vill ut någon gång i arbetslivet och... Ja, vi får leva en vanlig vardag.
Och som vi vet, du har ju ganska mycket företagsamhet utanför isen. Du har väl haft så några år, du får berätta lite grann.
Ja, nej, men jag är med i Elon här i stan, Elon Bogården. Och även har vi köpt på oss lite fastigheter. Så att, jag har ju ändå det jag gör och om jag vill jobba och gå vidare den vägen.
Men det är väl också skönt, och som du säger, att du spelar paddel, man fiskar, man har liksom här familje- och vardagsintressen, då blir väl övergången enklare, även om det kan vara tufft att liksom ta det definitiva beslutet kring hockeyn, så klart att det gör väl lättare att man har en del projekt och intressen som väntar direkt.
Ja, absolut. Jag vill inte gå hemma hela dagarna bara i huset, utan det gäller att hitta på saker, och det tycker jag har gjort hela sommaren. Och sen är det ju en annan del här som kommer med vintern, lite mörkare. Så då får man hitta på någonting, och det blir svårt att bara vara hemma, tror jag.
Hur ser det ut med träning och sådär också? När man har haft en elitkarriär där träning har varit så pass närvarande, hur mycket tränar man när du är i den fas du är just nu?
Efter säsongen så då tycker jag jag höll i det rätt bra. Var slut, eller det går inte bara att sluta tvärt, utan Då höll jag i det rätt bra och tränade varje dag, men det har blivit mindre och mindre nu. Nu är det mycket paddel och det blir ett par gånger i veckan. Så att kanske paddel 4 gånger i veckan just nu där jag är, och sen men styrketräning 2-3 kanske. Så att jag har inte slutat än, och det tror jag aldrig kommer göra.
En egen reflektion är väl att det känns som att du inte är sådär jättesvårtränad heller. Om du skulle skruva upp, hur långt tar du innan du liksom är i bra form, så att säga, tävlingsform?
Ja, jag vet faktiskt. Jag har aldrig haft så här långt uppehåll, om man säger. Så att, en-två månader tror jag. Skulle nog vara i ganska bra form, tror jag, om jag skyndar på.
Så det är lite grann så här att fönstret stänger någon gång där i februari, slutspelet är där i mars-april. Det innebär att man kan alltså vänta ganska länge, så att säga, innan det kommer något besked. Du kan hoppa på det här tåget. Under den här säsongen känns det som att det lever.
Ja, fast jag skulle säga innan jul i så fall. Annars är det nog över, tror jag. Så att det får bli ett snart beslut om vi kommer dit.
Jag tänkte, hur mycket... För det där liksom längtan av att spela hockey, jag kan förstå det här att du säger kroppen måste ju, man känner att man inte riktigt kunna gå 100, inte kunna träna. Hur sugen är du just på själva spelet hockey idag?
Det är inte så värst egentligen. Mm. Alltså, jag gillar att titta på hockey alla matcher liksom. Men när jag väl hade bestämt mig så liksom, då var jag inte jättesugen. Nej. Och sen kommer jag ju säkert att bli skitsugen när det blir såna tuffa matcher och grymt intensivt att kolla på. Liksom. Då kommer jag bli sugen, absolut.
Ja, det blir spännande att följa i alla fall vad som händer. För hoppas att du känner att du tar rätt beslut när du tar beslutet. Och kanske också hoppas att det känns att du tar beslutet utifrån liksom känslorna, att inget annat ska sätta gränserna, för det är ju också ganska ångestfyllt när man någonstans tvingas ta ett beslut. Det är ju inte heller helt ovanligt i hockeyn.
Nej, och det har jag inte gjort i alla fall. Nu hade jag kunnat spela något år till, tror jag, utan problem.
Det låter positivt. Vi ska gå över till en av de roligaste paradgrenarna vi har här. 5 tuffa frågor.
Yes.
5 tuffa.
Ja, Melker, här får du den gröna och den röda skylten. Du har väl snabbt fått lite koll på vad som gäller. Du får 5 frågor, får max passa på en. Efter frågan vi har ställt så får du hålla upp grön eller röd skylt om du vill svara på frågan.
Okay.
Ska jag börja, Adam, eller?
Ja, du kan köra. Kör på.
Vilket anbud, eller vilka andra anbud hade haft bortsett AIK sen du kom tillbaka från NHL?
Ja.
Mm. Det är grönskjöld, det är bra.
Ja, att jag tar en klunk. Nej, men just när jag kom hem så var det väl inte jättehett på marknaden. Alltså med coviden och... Mm. Men sen, ja men typ nu liksom, när jag har gått och väntat också ett tag så har det kommit några anbud. Och det är väl Schweiz, dit jag ville någon gång egentligen spela. Det var lite dålig timing nu tycker jag, med när man väl tagit beslutet, liksom lugna ner sig lite. Ja. Så det hade jag väl. Några lag faktiskt därifrån, jag behöver kanske inte gå in på specifikt, men några lag därifrån.
Var det bland annat Bert och Stefan Helen som hörde av sig?
Nej, inte det. Inte det. De verkar inte tro på mig.
Är det något annat bud? Inga andra SHL-klubbar som hört av sig under den här tiden, eller?
Nej, det är det inte. Nej. Och där har jag väl varit ganska sagt att det är Skellefteå som gäller eller inget.
Ja, just precis. Vi går vidare till nummer två. Och den är väl lite enklare så här. Du är ganska känd som en väldigt snäll kille, en hedersman. Men vem skulle du offra ett matchstraff på i SHL?
Ja, ska jag svara på den eller? Nej, men jag är fint.
Han passar nu, då är det tufft.
Det är tre kvar.
Ja, exakt. Vad den jobbiga, känslig att
svara
på.
Nej, men jag vet som inte. Alltså, jag har inget bra svar på. Alltså, framförallt.
Ah, okej.
Ja, ah. Det är väl det.
Säg mer om dig än om frågan, får man lov att säga.
Ja, exakt. Nu kommer jag till också en klassisk fråga. Den här brukar vara lite känslig, men de flesta har svarat på honom. Jocke Lindström valde att inte svara på honom.
Okay.
Men i fjol och de senaste åren har varit lite rabatterade lönepriser i SHL. Så vad tjänar du i Skellefteå AIK på säsongen?
Oj, oj. Det här är ju typiskt svenskt att inte svara på.
Exakt. Men de flesta har ju svarat på honom.
Ja, ja.
Har vi en grön eller röd skylt?
Ja, men då kan jag svara på det.
Ja, det är grönt. Vi kan också säga att du är van öppna löner i NHL, så att du kommer ju från den sidan.
Ja. Nej, men då, jag kom ju hem då under covid, så att speciella förhållanden, absolut liksom, och att någonstans tog jag väl kanske rabatterat när man kommer hem, för att det är tufft ekonomiskt för de flesta. Men ja, senaste året hade jag väl 150 i månaden, ungefär. Där.
Ja, men det låter väl.
Det är väl skäligt betalt, men samtidigt är det ju, det var tuffa tider då. Jämför man mot nu i år så sägs det att det har stuckit enormt mycket, med tanke på att klubbarna mår väldigt bra ekonomiskt.
Ja, det tror jag. Jag tror väl det har väl ökat liksom sen jag var här senast också. Så att jag vet inte vad medel är, men det är väl ungefär där omkring, skulle jag gissa.
Vi går vidare till nästa fråga. Vem är den sämsta tränaren du har haft?
Ja, det är tuffa frågor. Ja,
exakt.
Får hänga ut folk här. Oj, vad svårt. Sämsta tränaren. Det låter ju för dumt. Alltså. Jag kan väl börja med att säga att jag bara haft bra tränare genom mina tid.
Ja, men du kanske, man kan säga så här, att en utväg är ju faktiskt så här, att du har inte haft någon katastroftränare och inte kan haft. Det är ju faktiskt rimligt att vara så. Att du har inte haft någon som du kategoriserar som dålig tränare. Du har inte åkt ut, du har inte varit med och liksom förlorat någonting som har äventyrat klubben, och det brukar tyda på att du kanske inte haft absolut katastrof.
Nej, men alltså, jag är aldrig någon dålig tränare egentligen. Det har jag väl inte haft. Och... Nej,
men då kör vi så.
Då svarar jag inte på frågan.
Nej, exakt.
Ja,
jag har bara haft bra tränare.
Ja, exakt. Kan man säga. Ja, men nu tar vi femte. Och nu får du bara välja en person, en spelare. Vem är bäst i årets Skellefteå AIK? Då får du ta grönskylt här nu.
Ja, absolut. Då ska jag säga Per Lindholm.
Motivering?
Ja, alltså tvåvägsspelare tycker jag. Han gör allt och han väljer att komma hem och visa att han vill vinna med Skellefteå. Så att han kommer ge allt i år, tror
jag. Ja, bra svar.
Mm. Vi ska gå vidare och titta lite grann på din bakgrund. Du är ju född och uppvuxen i Lycksele, eller Lappstockholm som man säger. En lite av en hockeystad kan man säga. Lycksele SK har ju haft en ganska stor roll i samhället genom tiderna. Och du får berätta lite kort om hur kom det sig att du började spela hockey och alltihop?
Nej, men vi var väl ganska många i min årskull där som började spela samtidigt. Och det var ju unga åldrar, 6-7 liksom, när det väl drog igång. Och det var ju med David och många till där från 90. Så att vi spelade mycket ute på gatorna också liksom varje dag och på den vägen liksom. Och vi hade en bra årskull och vi vann mycket i Lycksele, och jag tror det var många som kom med i TV-pucken eller någon i alla fall. Bland annat jag satt på bänken hela tiden, men jag var med och sen tror jag klockare var att titta på någon gång när vi var och spela, och då valde de att ta in mig sen i Skellefteå. Och det är jag tacksam för. Jag tror inte jag var först in i J18, men sen har det som bara gått spikrakt upp och tycker jag efter det. Och utvecklingen har gått bra och glad att jag väntade många år innan jag fick chansen att åka över. Och det hjälpte absolut att vinna. När man vinner två år, då klassas du som vinnare när du kommer dit, och då får du mycket mer förtroende. Mm.
Men annars så växte upp i Lycksele då, och hade du andra sportintressen och sådär? Och...
Ja, men jag höll på med allt egentligen, allt som Lycksele hade erbjudit. det var tennis, innebandy, dans.
Skidor också?
Skidor, ja. Mm. Alltså man har ju testat allt liksom, och sen är det väl fotboll och hockey och dans jag liksom höll på med mest då.
Mm. Vad var det för dans?
Bugg.
Ja, så du brukar åkte fortfarande omkring och dansa med frugan, eller?
Ja, men alltså, jag var ju iväg och dansade på tävlingar liksom, ja. Tills jag var kanske 12-13. Mm. Så att, ja, jag reser runt Sverige och dansade också.
Ja, men det är kul.
Hur bra var du på att dansa?
Ja, men jag är ganska duktig. Alltså, jag tror att junior SM silver har jag.
Oj.
Var det med och vunnit, så
starkt.
Det är kul.
Är det, har du någon favorit dansband då? Är det Vikingarna eller?
Ja, det har blivit det senaste. Så. Nej, men annars bugg kan man väl dansa till all musik, så att det funkar.
Ja, jag har faktiskt gått buggkurs i Arjeplog för länge, länge sedan.
Känns som att det var många som gjorde det förr. Ja. Alltså man ville lära sig att dansa och sen var det vissa som började tävla också. Mm. Mm.
Jag tror faktiskt att dans har ingått traditionellt i läroplanen, så att jag har också haft mina danslektioner på min tid när jag gick i skolan. Ja. Däremot är det oklart på hur det är nu för tiden, men dans i alla fall har ju alltid liksom varit en del av samhället på något sätt, så det är ju inga konstigheter så. Däremot är det väl inte lika vanligt att man tävlar i dans, det är inte lika uppmärksammat och så, men det finns ju där som en subkultur, tror jag, på de flesta ställen.
Mm. Mm.
Helt klart. Hur bra var det i fotboll?
Helt okej. Inte kom aldrig med i typ junior, alltså landslag eller något sånt där. Mm. Tror David var lite bättre än mig där, och även på hockeyn då. Så att han låg alltid som snäppet före, men dansen hade jag alltså.
där slog den i alla fall. Men ja. Dansade även han också eller?
Ja, han gjorde det en stund där, men han fick ju lägga ner det.
Okay.
Ja.
Men apropå David Rundblad, ni har ju alltid, det har skrivits väldigt mycket om er två också, att ni kommer från en liten stad, lika gamla, och kom enormt långt i hockeykarriären. Men vad kan du reflektera över er relation och er uppväxt?
Nej, men bästa kompisar liksom genom livet. Så att, vi har följts åt till Skellefteå. Vi bodde ihop när vi kom hit. Det är lägenhet, så att ja, bra kompisar. Nu även affärskompisar och sådär. Så att vi har följts ihop.
Hur mycket umgås ni nu på äldre dagar då, så att säga?
Ja, men det blir rätt mycket. Nu har det varit mest somrarna på senaste åren. Och ja, vi båda har ju ett liv på sidan liksom. Så att, det blir några gånger. Det blir mycket paddel också. Som sa, bolag tillsammans. Så att, det blir några möten där också. Men det blir ju mer vuxet liksom. Man ses på några middagar och inte så mycket häng som det var för.
Man har annat i livet som
precis. Precis.
Ja, men du sa att han alltid varit lite bättre än mig. Har det känts så eller?
Ja, det har det absolut gjort. Han har väl haft mer talang om vi säger så.
NHL-karriären känns ju ändå som att du har, nu vann han ju ett Stanley Cup där, men det känns som att rent, vad ska man säga, statistikmässigt är du lite vassare än han där.
Ja, alltså vad ska man säga där liksom, det gäller ju också att ha tur när man kommer in och får chansen. Där tycker jag David liksom inte har fått så mycket. Nu startar
vi. Nu slår vi igång spisen här. Ja.
Att han inte har fått den chansen liksom som jag fick liksom. Och sen vet man inte vad det beror på liksom. Det kan ju inte jag stå här och säga.
Det är ganska små faktorer. Han kom ju också in samtidigt som Erik Karlsson till åtta. Vad vi vet hur det gick för Erik Karlsson. Så att, det handlar lite grann vad man, när man kommer in och man får förtroende. Och att man ska ta chansen också när man får han. Du gjorde ju det. Vi ska prata mer om din NHL-karriär sen. Men du tog ju chansen under din första säsong. Och det är klart att det är avgörande.
Ja, men så är det. Man måste komma in med ett bra intryck tror jag. Redan i början då blir det lättare sen.
Lycksele har ju också lite profiler genom tiderna. Jag har listat de fyra kändaste som vi har kommit på. Får vi se ifall du har ytterligare någon på lager. Och den första riktigt stora profilen rankar vi då Johan Tellström. Men han hette Johan Jonsson under sin storhetstid. En supertalang av Guds nåde och hade en bra karriär. Men hade kunnat gå mycket längre om han hade varit bättre tränad helt enkelt. Han gillade inte att träna, säger myten, att han var fokuserad på annat, men var enormt talangfull. Sen har vi då i Strilström Melker Karlsson, David Rundblad och Andreas Wingerli.
Yes.
Du känner till allihop här.
Ja, det gör jag absolut. Alltså, Jonsson Tellström, han var väl idolen när man växte upp. Sådär. Man såg att man kunde ta sig långt även fast man kom därifrån, så att han har man sett upp till.
Banar han väg lite grann för er på något vis? Eller?
Ja, det skulle man kunna säga. Även var väl i Luleå och spela. Tror jag var där på någon camp typ när man var liten så där och såg han. Så att, då såg man vart man kunde komma.
Ja, men precis. Han gick ju till Björklöven i några omgångar där. Hade en bra säsong i Björklöven 96-97. Och sen blev det ju då Modo, Brynäs och sen Boden. Och från Boden sen till Luleå. I Luleå hade han väl sina bästa år som spelare. Och sen avslutade han i norska Comets. Men som sagt, att än idag, de som var där och då, de sa ju det, att han hade kunnat bli så mycket bättre.
Ja. Man har hört många stories som han liksom. Som vi inte ska ta här. Det, ja.
Men jag tänkte också, för att avsluta, vi pratade lite om David förut. Det var ju snack att han kanske skulle ha kommit tillbaka. Det var snacket där varje år. Om han hade kommit tillbaka den här säsongen, hade du kunnat offra det kanske lite hårdare då? Jag tänker att det kanske har funnits en dröm att få spela ihop en dag. Eller?
Absolut, det har ju funnits. Så att hade han kommit hem, då hade jag funderat något steg till.
Vi ska titta lite närmare på din tid i Skellefteå också. Vi har hunnit prata lite grann om juniortiden. Men om vi tittar på den i ett större perspektiv, så kom ju du samtidigt som det här fantastiska juniorundret. Och nu när man har lite perspektiv på juniorundret, så kan man titta tillbaka och titta att det var galet vad talangfullt det var egentligen. Det var ju en hel uppsjö av spelare. Och många som blev fantastiskt bra och många som mycket väl hade kunnat ha en fantastisk karriär, men av olika anledningar inte hade det.
Nej, vi var ju otroliga årskullar. Jag pratade med klockare häromdagen faktiskt om det där. Och hur många var den? Han räknade upp, jag tror det var 17 stycken som var i NHL nu. Som, eller något sånt där.
Som har varit där kanske.
Som har varit kanske, som han har haft liksom i åren, just de där åren, så att det är otroligt egentligen.
Och i din årskull så var det ju Rundblad och Martin Lundberg som man kanske minns allra mest.
Det var 90 där som det var vi som har spelat och vunnit och spelat mycket, så att Men det var otroligt många som hade bra talang. Och som, just för att vi var så många, så då kanske inte alla tog sig så långt egentligen som man hade kunnat då, om det inte var så många som var bra, eller om man säger så.
Ja, för samtidigt, jag förstår vad du menar. Samtidigt som givetvis man fick en träningsmiljö som var ju helt fantastiskt bra, kan jag tänka mig, när alla är så pass bra. Så klart att de som kanske var på nedre halvan hade varit en annan årskull, kanske de hade varit
precis,
på övre halvan.
Precis, så pass bra var det liksom. Mm. Så bra klass liksom. Mm.
Och sen hade du Stefan Klockar och Janne Exit Eriksson som tränare också.
Ja, och de skulle väl ranka bland de bästa tränarna då, om vi går dit. nej, men jag tyckte de gjorde allting rätt liksom, med junioråren. Liksom. De hade den här röda linjen liksom, som man skulle klättra hela vägen. Och sen tror jag Janne skulle lätt kunna klättra upp också och bli tränare om man vela, eller som Klockare gjorde. Så att de har gjort mycket.
Vi ska inte glömma bort att Janne Marklund, eller Lars Marklund, Lasse Marklund också fanns med väldigt mycket där. Vad har du för minnen av honom?
Jag tror han jobbar väl mycket. Jag minns om han var tränare då, men han var som med överallt och liksom drog i allting, så att han gjorde mycket, men kanske inte det synliga.
Du, när vi talar om tränare och sådär, är du själv intresserad att bli på någon form av hockeyledare eller något sånt i framtiden?
Nej.
Snabbt svar.
Ja, nej, det vill jag inte. Sen får vi se när grabben växer upp. Liksom, då är det ju, måste man hjälpa till kanske, om man vill spela och sådär. Så jag ser mig själv som en tränare.
Det brukar lätt vara så att de som har spelat någon sport eller så här, jag vet ju själv att spela innebandy, så direkt att det ska bli någon liksom tränare. Men du kan ju vara tränare, för du kan ju det här. Det blir...
Ja, nej, men det är väl en naturlig övergång om det skulle vara så, men det vill jag inte göra. Jag tror det är otroligt mycket jobb de lägger ner också, så att jag skulle hellre vilja hålla på med något annat.
Det finns ingenting inom hockey som skulle kunna locka. Man måste ju inte bli tränare. Det finns ju otroligt många andra roller man kan ta idag. Det kan ju bli allt från agent om man gillar affärsmässigheten också, scout, etc. etc.
Ja, nej, men det ser jag väl hellre som en större pussel. Eller vad säger man? Ja.
En potential.
Precis. Men som jag sa, liksom, nu, jag vill gärna ha några år utanför hockeyn också. Inte ha någonting mer att göra om jag slutar. Så att jag ser mycket annat som är roligt också. Mm.
Du, tillbaka till, vi pratade juniortiden. 08-09 gjorde dina första matcher i SHL, eller elitserien som det hette då. Fyra matcher tror jag var den säsongen. Sen fick du fotfäste. Vad minns den här första tiden när du kom upp i A-laget och så då?
Nej, men det var lite man ville till slut. Så att när man väl fick chansen, så då var det bara att ge hjärnet. Och jag tyckte det gick bra direkt när jag kom in. Jag minns att jag spelade mycket med Martin Lumber då. Vi fick som en liten gnugga roll båda två. Och ja, vi blev uppskattade, tror jag. Och på den vägen. Sen klättrar man ju sen liksom i hierarkin. Och det kan ta några år, men jag tycker... Jag fick alltid chansen att spela. Och... som sagt, sen klättrar vi båda två. Mm.
Det som annars också utmärker lite grann var att som juniorspelare stack ut som målskytt väldigt mycket, medan du som seniorspelare mer har fått den här gnuggarstämpeln, om man säger. Och när man pratar runt med lite andra, lite gamla tränare och så där, så säger de det att du hade kunnat vara målskytt och fortsatt vara det, men på något sätt att du var en ganska lojal kille som tog den defensiva rollen nästan lite grann per automatik. Hur ser du tillbaka på ett sånt påstående?
Nej, men det är helt rätt. Och sen tycker jag väl, om man ska ta en plats i ett lag, så gäller det att liksom, nu hade jag kunnat liksom försöka lira lite finare, men då kanske jag inte hade kommit dit jag kom idag. Det gäller att, jag försökte vara smart där, liksom se liksom vad som behövdes också. Det var många som var svinbra liksom och kunde göra mål och dribbla bort folk och sådär, men sen tror jag man, med min limit eller om man säger, så kom jag längre med att göra det andra.
Du hittade liksom, du kände vad som var dina främsta styrkor och så liksom tryckte man på det mer liksom.
Ja, absolut. Jag hade nog inte kommit långt alls om jag försökte vara som Linus Karlsson.
Ja, men det är bra. Inte alla som har den insikten heller. Det är ju också ett styrka i sig. Liksom. För att det kan ju vara tufft. Framförallt om man har varit junior och gjort mycket mål. Och så kanske man får en annan roll. Och man, vissa kan ju som känna att man vill tillbaka till en producerade. Liksom. Och då har man det liksom pressen och trycket på sig hela tiden. Så det är ju en styrka att liksom känna sig själv så pass bra.
Ja, nej, men sen självklart vill jag göra mål hela tiden. Men kanske jag dumpar bort någon puck istället för att försöka dra någon på blå. Mm. För det hade jag gjort det så hade jag kanske sitta bänk någon gång.
Ja.
Det hårda jobbet i alla fall någonstans har du då verkligen gett ett ansikte genom ditt sätt att spela.
Ja, tack.
Men om vi går vidare, sen klättrade både dig, du och Skellefteå AIK med åren och liksom finalen och började ticka in.
Visst har du inte missat att Norran har en nyhetspodd nu?
Precis, den heter Studio Norran och den leds av mig, Wilhelm, och dig, Tinnika.
Och den handlar om stora nyhetssnackisar från veckan som gått.
Sök på Studio Norran i din poddspelare så hörs vi.
Och ni gick långt och sen kom ju det där efterlängtade guldet liksom 2013. Du var ju med på hela den här resan. Hur var resan om du kort sammanfattar och att ni liksom till slut fick lyfta den här pokalen där i Luleå en sen april kväll?
Nej, men alltså var det från 11 eller något där så tycker jag vi hade ett lag för att vinna varje år. Vi hade lika gärna kunnat vunnit fyra rad de åren tycker jag. Med det laget vi hade och sen föll vi i finalerna där och sen när 12-13 kom så då var vi favoriter och vi bar det hela vägen och det var egentligen ingen snack tycker jag. Och året efter så var det likadant. Så att jag vet inte liksom, man levde som bara just i dået och allting gick så bra liksom.
Och för din egen del, man då tar guldet 2013-2014, såklart att du hade lite annan typ av roll ändå i laget. 2014 vet du, du spelar i klassiska KLM-kedjan och sådär. Känns det annorlunda att titta tillbaka på de två säsongerna eller liksom, om du beskriver så?
Nej, men jag tyckte det var ganska lika ändå för min egen del. Jag tror jag spelade med Oskar Limmer som var ganska hyfsad året in och Emanuelsson. Jag tyckte det var ganska lite. Jag fick ju som ändå rollen i båda kedjorna. Liksom kanske jobba hårt och jobba åt med puckarna och leverera till de som ska ha dem. Så att, för min egen del så var det lika.
Man pratar ändå främst om den här KLM-kedjan. Är det den bästa kedjan du har spelat? Och du spelar i NHL också, men hur skulle du ranka den? Den har ju blivit lite mytomspunnen.
Ja, nej, men det är väl kanske den framgångsrikaste jag spelar med. Så liksom, när vi vinner och sådär. Sen har jag spelat med många bra spelare däröver också. Så att, absolut är bland det roligaste året.
Jag har ju ett litet minne där efter 2014 så var det ju en VM-turnering och man tog ut Jocke och Möller, men jag tror man satt in någon NHL-spelare klev in där emellan och jag tyckte att det var lite märkligt att man inte bara körde med hela kedjan. Ja. Minns du det också? Eller?
Ja, men jag förstod det fullt ut. Liksom. Är man spelar med bästa ligan liksom, då är det klart man ska spela där. Så att, men det är faktiskt någonting som jag ångrar att jag aldrig spelar i landslaget liksom, i VM eller någonting. Jag har fått frågan, men jag har alltid haft några förhinder. Så att, det är någonting jag skulle vilja ha gjort.
Har det varit skador främst som har gjort det? Eller?
Ja, vi gick långt något år där när jag skulle verkligen vilja. Då gick vi långt innan slutspel. Jag tror det var två år. Men sen har det varit, jag tror det var en eller två gånger som jag hade skador. Det är inte, eller kontraktslös liksom. Det är så. Det måste som klicka rätten om man ska vara där över och kunna spela en VM-turnering. Det är mycket som
Listan.
Vi ska gå vidare och titta på listan. Vi har snickrat ihop en lista.
Ja.
Jag och Arvid och vi har gjort en lista över de bästa defensiva forwards som har spelat i AIK i modern tid. Just det där begreppet defensiv forward är ju lite speciellt, men är ju ett allmänt vedertaget begrepp på andra sidan Atlanten.
Ja, det är väl. De ser väl det lika viktigt egentligen att ha båda delarna. Som till exempel Kopitar. Han skjuter bra offensivt, men bäst i ligan liksom defensivt också. Mm.
Bergeron får man inte glömma bort.
Bergeron, ja. Kaptensämnen liksom, när du har de rollerna.
De har ju till och med en trofé i NHL, Selke Trophy, som är till ligans bäst defensiva eller tvåvägsspelare. Så att det är ju en liten fingervisning hur mycket man värdesätter det.
Ja.
Inte lika omtalad här på den här sidan, men nu ska vi lyfta fram lite det i fokus. Och då har vi gjort lista med fem namn på, och nummer fem, Oscar Möller. Vad kan du säga om honom? Han är ju kanske mest känd som en målskytt, men hans hårda arbete och defensiva betydelse har ju varit enorm. Vad säger du om det, Arvid?
Ja, men alltså, han har ju blivit mer än, från att vara den här spjutspetsen som gjorde liksom 25-30 mål, så har han ju blivit, han gör fortfarande en hel del poäng, kanske liksom har fått offra en del mål och poäng för att han är liksom den här kaptenen som jobbar så hårt åt båda hållen, så att han har ju gått från en spjutspets till kanske den bästa tvåvägsspelaren i Skellefteå idag nästan.
Ja, det tycker jag. Jag tror han kommer göra 30 år, men... nej, men det absolut. Han jobbar ju stenhårt också. Det är därför han är kapten nu också. Mm. Han visar det liksom på isen, framförallt. Mm. Han täcker skott. Han är villig att göra allt för laget.
Fjärde plats, Pontus Pettersson.
Ja, det är ju en klassisk krigare, så att det är väl till och med att, är det inte North Power någon som har något pris där, Pontus Pettersson Trophy tror jag, för bästa ledare. Så att, nej, men han var ju en fantastisk kille också utanför isen som gav allt och ja,
en sjukt bra liksom människa overall, så att han var ju, han gjorde allt för laget, vad som än krävs, det står för han.
Mm. Och det är svårt att se det lite grann när spelaren, när jag ser honom framför mig på isen, att jag aldrig sett en spelare som jobbar färdigt varenda situation som han gjorde. Och liksom komma 100%, det var aldrig att han lämnade något åt slumpen där. Mm. Och det är som att du har det, en sån commitment när du är där, att du gör det varje gång, varje dag, varje omgång. Det sticker ut jättemycket för mig.
Ja, ja, men det står för han.
Tredje plats, Melker Karlsson.
Ja, det är ju en spelare som nej, men du har gjort det ruggigt bra under dina år i Skellefteå, just sån här att du har kunnat ta vilken roll som helst, vare sig det var i en första kedja, kanske KLM-kedjan, eller i en fjärde kedja, tredje kedja, så liksom hela tiden offrat allt för laget egentligen, och laget för jaget är ju någonting man kan sätta ovanför ditt namn, Melker.
Mm. Ja, nej, men det är väl en sån spelare jag försökt vara i, och som du sa, liksom kunna ta alla roller. Och så tror jag man klättrar också i allting. Mm. De kan peta in mig var som helst, och jag försöker göra så bra jag kan. Mm.
Det som också sticker ut, det är mycket av det jobb du har gjort, det är sånt där man brukar säga, jobbet som är otroligt viktigt men sker i det tysta. Men just din förmåga att åka in i en hög med spelare och komma ut med pucken är någonting som är helt magnifikt. Och om man lägger märke till det där, så kommer man bli förvånad över hur ofta du vinner närkamparna vid sargerna. Vad är hemligheten?
Nej, jag vet faktiskt inte. Men det är väl någonting jag jobbar mycket med. Och speciellt i USA där det är mycket längs sargerna. Där fick jag mycket cred för det också. Och det var därför jag fick spela liksom, med de spelarna som skulle ha pucken. För jag gick ofta in och gav dem pucken. Liksom, kom ut med en, så att... jag tror om du är grym kring sargerna, så då kommer du klara att spela med mycket bra folk.
Mm.
Andra plats på listan, Pierre Belmer.
Ja, det är ju också en riktigt skön kille som var här och fick vinna två guld med Skellefteå. Och det som är så häftigt är den resan också gjort i NHL. Kom in där ganska sent i karriären, och egentligen hela hans karriär är ju liksom en häftig resa. Och nu spelar han liksom i Tampa Bay och har ju en stor roll där som en defensiv tvåvägsspelare. Så att hans resa är ju häftig på många sätt.
Ja, det är han har sin egen resa också. Han tränar på sitt sätt. Han tränar otroligt hårt. Även fast han är, jag vet inte, han 37 eller...
Ja, 85 han född, så 37 som fyller 38 nästa år.
Ja, det är ju helt otroligt egentligen. Mm. Liksom, han blir skadad, det tar två veckor liksom, sen han tillbaka. Alltså, och det är ju anmärkningsvärt, tycker jag. Att, han har den kroppen och fysiken även fast han är så gammal och kan göra ett jobb som en 20-åring kan.
Mm. Sen var han ju också ganska duktig offensiv, framförallt här i SHL så var han ju en riktig sån här tvåvägsspelare, bra framåt och bakåt kändes som.
Ja, absolut. Han hade otroligt bra skott. Åkte snabbt, kraftfull liksom. Så att han hade allt.
Mm. Ja, just det där också att när han kom till Skellefteå, det var ju i samband ungefär med att ni också började ta plats i A-laget. Så i början där så satt han på läktaren faktiskt under Säckens ledning. Och man undrade till och med under en sekvens där om han kommer bli kvar i Skellefteå. Han kom ju från Leksand då. Mm. Och det är ändå bara en av så här många delar i hans karriär som är imponerande. Bara det att du kommer från Frankrike och har tagit de stegen och är där man är. Det är fascinerande för en svår bakgrund att komma från.
Mm. Ja, absolut, ja, han är otroligt ödmjuk. Så att liksom, är det någon som säger något åt, han tar ju åt sig och lär sig. Liksom. Och det har han gjort i hela sin karriär tror jag. Därför har jag bara gått uppåt och uppåt för honom hela tiden.
Mm. Så har vi den stora ettan på listan. Kanske ingen jätteskräll. Jan Exet Eriksson som är en spelare som alltid kommer upp när man pratar defensiva forwards. Om man så pratar NHL, elitserien, svensk hockey. Han är på något sätt den mest defensiva forwarden egentligen i Sverige på något sätt.
Ja, han var lite före min tid och kanske din också. Ja, absolut. Men du är yngre än mig så att man har inte sett han spela på det sättet. Men man har ju förstått hur bra han var med hans resa i Rangers. Liksom, så att det var ju synd man inte fick se han mer på isen.
Ja, det var det. Men när man har haft honom som tränare liksom, så lär han ut det också. Mm. Och jag tog åt mig mycket när han sa någonting och han hade en otrolig pondus liksom i omklädningsrummet också. Mm.
Ja, han spelade på den tiden när man reste reguljärt i NHL. De hade inga egna plan där och jag pratade med honom och då sa han det att det hade kunnat bli ett par, tre år till kanske men att resandet var ofantligt jobbigt på den tiden när man reste reguljärt. Mm. Mm. Och det jobbet, resorna är väl jobbiga även om man har eget plan i NHL?
Nej, nej jo, men då var det. Det var långa flygningar liksom, och tidsskillnad hit och dit. Liksom. Men jag tyckte det var otroligt alltså, lättsamt egentligen jämfört med här när man ska liksom, åka buss. Man åkte ner, för nu åkte vi alltid dagen innan när vi åkte dit, alltså där borta. Och fick en rejäl nattsömn liksom, och man kom upp och det, allting var ju dukat. Liksom, så att det var ju... Det var otroligt lyxigt. Det
fanns inte så mycket att klaga över.
Nej, det gjorde det inte.
Ja, men nu, det var listan och man kan väl säga att det finns väl fler namn som hade kunnat komma med här. Vi har ju sån som Per Lindholm som vi har pratat om förut och ja, men Vingel. Det finns många som kan komma in på den här listan som kanske också andra tycks borde ha varit på den här listan. Men där var i alla fall fem namn som har stuckit ut i alla fall.
Ja, kan väl bara ta, är det något fler namn du vill addera som inte Arvid adderar där?
Ja, det är väl Martin Lundberg i så fall. Mm. Ska jag sätta på listan kanske om vilket väl är han. Jag tycker han har otroligt bra defensivt. Kanske inte få ut allting offensivt, men jag tycker han... Ja, som du säger, han har ju vunnit ett par SM-guld. Liksom. Det är inte slumpen.
Mm. Fyra SM-guld för att vara exakt.
Ja. Mm.
Ja, vi ska titta lite närmare på din NHL-karriär eller prata lite mer om den. Den var ju ganska spektakulär, men vi kan väl ta och skruva tillbaka klockan till efter det andra SM-guldet, för lite mytomspunnet där, det såg ett tag ut som att du kanske skulle bli kvar. Men sen tog du ett aktivt beslut på en ganska snabb tidsrymd och bestämde jag sticker. Kan du vara minst av det?
Det minns jag. Jag skrev ett nytt kontrakt med Skellefteå. 3 år tror jag. Och sen gick sjukt snabbt. Liksom, då ringde agenten och frågade liksom, om San Jose var intresserade. Det var bara de som var intresserade tror jag. Så att de hade kommit med ett erbjudande och ja, jag bestämde mig egentligen på 3 dagar tror jag. Så att det gick snabbt och det var ett år och tvåväg så att det är lika bra att testa tyckte jag.
Och sen stack du iväg och första året är ju egentligen hockeyhistoria när den är som allra vackrast. Du spelade 20 matcher i farmalaget som då var Worcester. Sen kom du upp och hade en NHL-start som få har haft. Puckarna, de gick in varje match och du hade, hur många matcher i rad gjorde du mål?
5 tror jag.
Och det var tangerat klubbrekord tror jag.
Ja, för rookies.
Ja.
Ja, nej men det var fantastiskt alltså. För, ja men vi började resande i Worcester. och jätteliten stad på östkusten. Jag och sambon var det då. Flyttade dit och hade med oss Emanuelsson. Han var ju med, så att vi bodde tillsammans där i början i ett hus. Och sen ja, vi spelade på, det gick ganska bra där nere. Som vanligt, jag gjorde inte jättemycket poäng, men liksom fick spela mycket. Och sen ja, fick jag då call upp, så att jag fick ju, jag tror det var någon som var skadad, så jag fick komma in och spela i fjärde direkt. Och ja, det gick alltså så bra direkt. Jag vet inte, jag tror jag gjorde något assist eller någonting direkt, och sen ja, rullade på, gick några matcher, sen gjorde jag fem i rad, tror jag. Och då var man ju inne i det, då var det inte en chans, man blev nedskickad igen.
Ja, och det var ju som, precis, då hade du redan liksom på något vis etablerade på något vis, kändes som.
Ja, men alltså, jo, men då var väl kanske 40 matcher eller någonting jag spelade första året, och då gjorde jag mitt bästa poängsnitt, tror jag, också genom alla år. Så att då skulle jag skriva kontrakt året efter, och då var det ett enväg som det var snack om bara, så att då var man inne i det.
Vad minns du om själva hypen då? För det var ju en stor snackis egentligen över hela hockeyvärlden, kändes det som. Och då blev liksom The Milkman med liksom alla. Vad minns du av det?
Nej, men det var väl ingenting jag var van med. Så där liksom, det var ju, jag tror San Jose hade varit bra länge också, just när vi kom upp. De hade som varit på snåren och kunna vinna något år där. Så att de hade ju bra lag, och när jag kom in och de fick som en extra skjuts, tror jag, allihopa, och tyckte det var svinroligt att jag kom in en dålis liksom från ingenstans. Så att, och ja, det vart ju några tröjor där, och det var ju liksom, jag fick skriva mycket autografer och så där i början, så att jag levde ju på moln helt enkelt första året där, och det har ju burit med mig liksom sen i resten, 5 år till därefter, och kunna hantera det också.
Du blev i alla fall, du blev som en jättemålskytt över en dag. Du kanske inte van, och du kanske inte sen i din resten av karriär var en jättemålskytt i San Jose, men det är kul att få vara i det liksom flowet.
Jag tyckte också spegla liksom NHL liksom också, när man kom in i ett målsim, då är det där också. Det blir som så extra allting där borta. När du gör ett mål och så gör ett mål, alltså, då går de in också hela tiden. Jag minns mitt femte mål var mot Rangers, tror jag, i Lunkan. Så det var ju sjukt speciellt att göra på han också.
Ja. De här spelarna som var stora liksom, franchise-spelare, med sånt som Thornton och Marleau, och så, hur tog de emot en sån som dig, som kom liksom underifrån, en lite så här, en hyfsat ung svensk kille som kom från ingenstans? Och
ja, nej, men det är ju, ofta så är det ju att de vill väl inte lära känna en direkt, för de tror att du ska vara uppe en, två matcher eller någonting, sen blir nedskickad. Så att men ganska så snabbt så känner man att de såg väl att man var där för att stanna, och då blir allting mycket liksom, då bjuder de hem mig liksom, och men första matcherna fick det vara lite ensam innan de accepterat att han kom att stanna.
Och du har ju spelat en hel bra kedja i Sharks då. Är det någon som sticker ut där, har fått liksom, ja, när du tänkt på
det? Ja, men det är väl Thornton och Pavelski. Jag fick spela med dem. Jag tror det var nästan ett år. Alltså, eller länge i alla fall fick jag spela med dem. Och just Thornton, han är ju sjukt rolig. Alltså, och han är grymt hård också. Liksom. Gör ett misstag, då är det ingen snack. Då får du höra det. Det var som en bra story när... Jag tror han passade mig någon gång. Ett stenhårt pass, och jag skulle bara lägga in pucken. Och den for under klubban, som jag fick ingen träff på. Och dagen efter, då hade han beställt nya klubbor åt mig. Jag tror det var 85 flex, och så då beställde han 90 flex åt mig dagen efter. Sen dess har jag kört med
Det fanns ingen tvekan att nej, du inte skulle
han tog bort alla mina klubbar så beställde han nya. Ja. Alltså det här ska vi inte kunna missa.
Okej, okay. Ja. Missade du någon fler då?
Ja, det gjorde jag garanterat, men nu hade jag nya klubbar i alla fall.
Mm. Ja, men det är ju härligt. Då vet man också vilken status han hade i laget.
Ja, så. Jo. Det var han som bestämde det mesta.
Vem tyckte under den tiden i Sharks, var han den bästa spelaren? Eller ni har ju haft så många bra, du har ju spelat med Erik Karlsson och Brent, med Burns och andra sådär då.
Ja, men han var väl ändå bäst tycker jag, alltså, eller som jag vet, mest pondus liksom, och bestämde han sig för någonting ute på isen liksom, då gjorde han det. Jag tycker konstigt att han aldrig har vunnit egentligen, och det är väl en sån fråga man aldrig kan ge svar på heller. Nej. Varför han inte har vunnit, men får se om man fortsätter i år, jag vet inte.
Ja, han har ju åren emot sig, men nivån är väl egentligen, talar väl för att det mycket väl skulle bli en fortsättning på något sätt.
Man kan väl också säga att du hade inte bäst skäggväxt i Sharks.
Nej, det hade jag nog inte. Men sen när vi gick till final, då tycker jag hade ganska bra. Exakt. Från mina mått.
Ja, precis. Ja.
Annars speciellt med San Jose som är relaterat till det hockeymässiga men inte det sportsliga, är ju entrén. När San Jose kom som klubb i mitten på 90-talet så var det ju liksom, entrén var ju jättespektakulär, och det här hajhuvudet som kommer ner och som fortfarande kommer ner, det är faktiskt det som har influerat Luleå till björnhuvudet, och att de spelar hajmusiken alltihopa. Hur var det att uppleva det där?
Nej, men det var ju också en dröm liksom att få åka ut ur den när man väl kom dit, och jag tror jag fick göra någon gång på försäsongen, men det blir som inte samma sak när det väl är på riktigt. Ja, alltså klassiskt vis var det ju. Så att det var otroligt coolt, men det är ännu coolt att ta på sig tröjan tycker jag liksom, och man ser den på platsen när man kom till första matchen.
Och det var ju inte långt ifrån att Lycksele höll på att få en till Stanley Cup-vinnare, för du var ju i final mot Pittsburgh Penguins. Vad minns du av det? Även om det är otroligt bittert att förlora, så är det ju ändå någonting speciellt bara att vara i en Stanley Cup-final.
Ja, nej, men det är många minnen därifrån. När vi åkte till Pittsburgh, liksom folk överallt. Poliseskort överallt när vi fick åka, och liksom och sen var jag som inne i ett ganska bra stäm då också för min egen del, så gick ganska bra. Fick göra något mål där i finalen, och det är ju en otrolig känsla. Och sen tror jag Crosby och i sitt esse då också, så att de var svårslagna, och egentligen hade vi väl ingen chans där, än fast det vart 4-2.
Jag minns faktiskt, jag var i Las Vegas då och såg dig göra mål där, satt och drack en öl i en bar och såg Melker Karlsson göra mål i Stanley Cup-finalen. Ja. Så att det, men ja, det var nära. Men vi pratade lite innan att du tyckte att det var nästan att ni hade ett ännu bättre lag några år senare när ni föll i konferensfinalen, tror jag att det var 2019.
Ja, men då kändes det som de hade värvat rätt bra spelare, och Erik kom ju in från en bra liksom säsong i Ottawa han hade, och eller han hade varit skadad just då, men året innan. Han var ju toppback i ligan, och vi fick in han och gick bra under säsongen allting, och jag tror förlorade i conference final, och det året kändes som att ska det hända någon gång så är det nu.
Det blev 6 år i Sharks. Var du någon gång nära att det skulle bli någon annan klubb? För du har väl haft 3 olika kontrakt under de här 6 åren?
Ja, enda gången så var det väl sista året där, så trodde jag att jag skulle bli traded. Var då grymt nära, men så tror jag varit skadad just den trade, alltså deadlinen där. Och då är det svårt att bli traded. Annars tror jag faktiskt att jag hade kunnat bli traded. Men det var ju tur att jag inte var det, för att säsongen var till kort. Vi var tvungna att åka hem, och då hade det bara varit jobbigt att flytta, och sen, fast hade jag blivit trade kanske jag fått ett nytt kontrakt, man vet aldrig liksom.
Var du sugen att stanna kvar i NHL där? Och
ja, absolut. Det var väl det som var målet. Så att ja, jag ville stanna länge.
Men det blir ju en, om man tittar tillbaka, ändå en fantastisk karriär där du fick vara med om otroligt mycket, och framförallt med, om man tittar också, att du var odraftad och kom in så pass. Det är ju en nästan gör ju det hela historien ännu mer spektakulär.
Ja, det där har man ju fått höra också liksom, att är du ingen toppspelare så är det bättre att inte bli draftad egentligen. Om du har lite senare kurva och sådär. Då är det lättare att ta sig in på ett tvåvägs, ett år liksom, som många skriver idag. Du chansar ett år liksom, helt enkelt, och går i vägen, så då kan det gå riktigt bra också.
Just att det inte bara draftar, du kanske har lite mer att välja mellan och liksom kan gå till den klubb. Om det är så att det är flera klubbar som inte, så kan man gå dit man kanske känner att här har jag best chance och det här är en klubb som tror på mig också.
Ja, absolut. Så att, det är väl tacksam att jag inte blev draftad, för att kanske när jag var 20 så kanske inte var mitt bästa.
Drömfemman.
Då är det dags för drömfemman, och då har vi fått i alla fall någon timma att klura lite grann över vilken formation som är din absoluta drömfemma. Så vi gör det väl enkelt och börjar längst bakifrån, om vi börjar med målvakt.
Ja, men här har väl tagit en kille som jag tycker en härlig människa och en grym målvakt. Mackan Svensson. Jag har bara tagit spelare som jag spelar med. Och han är väldigt speciell, rolig kille som gjorde bra räddningar, alltså rolig att titta på också, på träningar, rolig att ha där.
Lite argsint ibland också.
Ja, men han gav hjärnet också på träningar. Det var ingen sån här målvakt som bara stod och du kunde gå in och lägga mellan benen liksom. Han utmanade verkligen på träning också. Jag tycker han gjorde väl loss bättre också så.
Mackan Svensson tyckte jag gjorde en väldigt stark bedrift av att han var ju ganska andra rankad när han kom, och som blev bara bättre och bättre, var egentligen nära att ta första spaden både från Joakim Eriksson, och tog ju första spaden sen året efter från Henrik Karlsson där. Och man pratar ju i efterhand om att Henke Karlsson rent av valde att gå till KHL, för han kände att ja, men det är tuff konkurrens, jag kanske inte behåller första spaden här, det är ingen självklarhet. Så han stack ut verkligen på det sättet att han kom som nummer två och blev sen en målvaktman som finns med tydligt i historiebeskrivningen över Skellefteå AIK.
Absolut.
Back nummer ett.
Där har jag tagit Brent Burns då. Han känns ju självklar egentligen. Storleken, skottet, som han är också liksom väldigt rolig. Pratglad, skämtar mycket. Och en jätte helt enkelt där ute.
Har han några svagheter överhuvudtaget?
Nej, ja, det är väl att lite våglig defensivt ibland. Liksom. Man kan pincha kanske i onödan ibland och sådär. Men det hjälper ju att han är så grymt bra offensivt. Då.
Han var väl faktiskt forward också ett tag. Jag tror att han spelade väl forward någon gång under sin karriär, om jag minns rätt.
Jo, han började väl med det, tror jag. Det var väl han eller Erik jag valde på den offensiva delen av backarna. Men när jag spelade med Erik så kanske han inte var sitt bästa. Liksom. Han har ju stor potential att kunna liksom bära Sharks här framöver också.
Back nummer två då?
Jag tar ju Adam Larsson faktiskt. Om jag ska liksom para ihop dem också. Nu är ju båda writer, men han är ju grymt stabil om man skulle spela bredvid Burns då. Liksom att kunna bära upp kanske och ta det mer defensiva av den delen.
Nu kommer det bli samtal här från David Rundblad efteråt. Han kom inte med här.
Nej, jag vet. Det är många writerbackar här.
Exakt. Så att, jag skojar bara lite. Ja, men då går vi vidare framåt då. Kedjan.
Jag kan börja med Thornton då. Bästa passaren jag har sett liksom. Sett upp spelarna och storleken har han. Viljan har han. Så att han måste jag ha med.
Han kliver in som center där då.
Ja. Sen har vi Jimmy Eriksson har jag tagit med. Vinnande spelare liksom. Är nog bra att ha med. För att han har ju också egentligen hela paketet liksom, tycker jag. Han är svår att missa. Även fast det finns jättemånga spelare som är bra, så tycker jag hans mentalitet bär upp också mycket att ha med.
Den vinnarskallen han har, har man ju också, är det ju många som har påtalat även efteråt när han har slutat, att det var mycket av de här små detaljerna som ändå är så värdefulla försvann på något sätt med honom. Han har liksom den auran att det är ingen slump att det går bra på hans lag.
Nej, men så ser man ju allting liksom. Nu vi har spelat paddel och allt möjligt. Liksom. Det går inte att vinna mot. Oavsett vad han gör så vinner han. Ja. Det är alltid bra att ha en sån.
Exakt, bättre att ha en med sig än mot.
Ja, absolut. Ja. Absolut. Mm. Ja, och sen har jag inte tagit mig själv då. Om jag inte ska ta mig själv så tar jag väl Pavelski då. Målskytt. Mm. Helt enkelt liksom. Han är bra att ha med om man ska spela med Thornton också. Mm.
Annars hade du gärna spela där på vänsterflangen. Ha Jimmy på andra, Thornton och så Burns och Adam Larsson.
Ja, ja, det hade jag gärna gjort.
Ja, ja. Du får vara reserv då.
Ja, jag är backup.
Ja.
Mm. En riktigt tung formation får man väl lugnt säga. NHL-tung formation också, helt klart.
Ja, jag tog väl lite mixat, men väl mest från NHL.
Ja, ändå tre som har spelat i Skellefteå AIK, ja, så att det är väl en bra mix helt enkelt.
Precis. Mm.
Om vi går vidare då så och tittar framåt på årets SHL, hur mycket har du hängt med och hur mycket hänger du med i hockeyn nu när du står lite vid sidan om?
I början hängde jag inte med så mycket alls egentligen. Men nu, senaste månaden, har jag väl hängt med en del och se vad som händer. Många lag som har starka upplagor, så att det ser ut att vara en jämn liga i år tycker jag. Mm. Många som lag som kan vinna, 6-7 lag i alla fall som jag, när jag tänker efter, som kan utmana.
Mm.
Och Skellefteå är ju med där, absolut.
Om du ser på Skellefteås lag nu, vars rankar du dem i stora chanser då? För de får har ju också sagt att man ska ta in minst en får och de back också sådär.
Mm. Nej, men just nu så rankar jag väl ändå topp 3 skulle jag ändå säga.
Mm.
Och sen får vi se vad de får in, om det blir Linus eller om det blir någon annan liksom topp forward. Och då kommer de absolut att spetsa till det de kanske behöver.
Det känns ju lite grann som, jag har sagt det förut, att man har egentligen hela paketet man kanske saknar och ser framåt. Kanske en Linus Karlsson typ lite grann, en writer, ja. Skytt sådär spetsig spelare.
Ja, men just en writer också. Tror de behöver i pepet och bland annat. Och sen tycker jag målvakten ser bra ut tycker jag också. Gurra är stabil och sen eller Söderlund.
Söderström. Linus Söderström. Mm.
Han har ju sett otroligt stabil tycker jag. I alla fall när han fick stå första matchen här, och han är grymt lugn i mål.
Mm. Mm. Vi pratade lite grann här nästan genom alla de här podcasten vi har haft med olika gäster, att AIK spelar ju sitt spel, man vill ju spela ut mot sådana, man har ju sin filosofi, men man kanske lite grann har känts lite lättare i slutspelen jämfört med Färjestad och kanske Rögle året innan och sådär, men hur ser du på det? Tyckte att det, saknar man den pushen eller ja?
Ja, alltså det har aldrig varit Skellefteås filosofi heller, även när vi vann tycker jag inte, vi försökte spela liksom för att vinna. Inte liksom tacklas eller liksom, vi vill vara spelförande och inte liksom leva på misstag och bara liksom försöka tackla ner folk hela tiden, utan vi vill spela och göra mål och ha rolig hockey.
Mm. Mm.
Samtidigt så fanns ju några riktiga tunga killar. Jag tänkte på Frögren, Martin Käfts, Petter Granberg förvisso också, han var ju med då också, att det fanns ju några som verkligen hade hår på bröstet.
Ja, det så. Självklart behövs det också. Mm. Men det var skillnad 10 år sedan än nu, tycker jag också, med hockeyn. Crosscheckar någon så här utvisning direkt i år.
Mm. Så att det är inte, än så länge ska
man ha, det har ju som ändå ändrats, ja. Och jag tror man ändrar upplagen också på lagen via det. Men sen ser man även det gynnar ju folk ändå att ha storlek och vara tuff. För de tar inte lika mycket slutspel.
Ja.
Hänger mycket på regeltillämpningen, för ni hade ju ett lag som var extremt bra ur ett serieperspektiv. Däremot i ett slutspelsperspektiv så kastade ju Färjestad om korten, och de var ju ganska öppna med att de tittar vilka svagheter kan finnas här. Och jag vet inte, det har väl blivit lite en universal grej att man försöker gå fysiskt på Skellefteå. Jag tycker väl, det stack väl också ut i Leksandsmatchen, att strategin är ganska given. Ge inte backa någon tid, gå fysiskt.
Ja, nej, men det är klart det gynnar. Och så kommer det ju vara liksom, om inte Skellefteå liksom ger igen med samma medicin då. Mm. Så att tåls att tänkas på. Jag är inte coach, så att, det är inte mitt jobb.
Nej, exakt.
Men du kan ha en åsikt om det.
Ja, det kan jag absolut ha. Och, det är väl... Ja, det har jag inte.
Nej, det behöver man inte ha. Nej. Ja, men vad säger vi, Adam? Börjar vi närma oss slutet här? Eller?
Ja, vi börjar närma oss slutet. Det har varit otroligt spännande att lyssna på alla historier runt omkring dig. Men,
ja, jag har en sista fråga. Bara för att avrunda den här podden. Mm. Procentuellt, hur stor chans är att du kan komma tillbaka och att du lägger... Om du skulle säga här och nu, nu har du varit här och sagt att du skulle vilja sluta, att det lutar åt det. Men om du sätter i procent, vad skulle du säga?
Ja, jag skulle säga 10% ändå.
Att du kan komma tillbaka?
Mm. 10%. Mm. Det beror på helt liksom hur de ser på situationen och jag. Om det kanske blir många skador, alltså såhär, om de verkligen behöver få in en spelartyp som jag är, liksom, och jag känner att det är någonting jag vill göra. Så att, ja, det är inte storskönt, men det finns lite.
Vi stänger inte dörren än, men du sa där senast vid jul i sådana fall.
Ja, det senaste laget.
Ja. Ja, men tack Melker, jättekul att du var här. Hoppas du tyckte det var kul.
Ja, det var kul, min första podcast som jag sa innan, och det var någonting nytt, men det var kul.
Ja. Lycka till med padden och med livet här utanför hockeyn, får vi se vad som händer.
Ja, tack så mycket.
Tack.
Islossning, en podd från Norran. Ansvarig utgivare, Helena Strömbro Ershag.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är happy days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Här ser ni bebisens lilla huvud.
Vadå? Menar du att huvudet är litet?
Nej, det är väl som ett 18 volts batteripack från Bosch.
Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med. Bygghandeln med stort K.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.